Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
339 matcher för Dynamo Kiev gjorde fotbollsstjärnan Andrei Jarmolenko. Jarmolenko, som är en av den ukrainska storklubbens främsta målskyttar genom tiderna, tillhör numera West Ham men har inte spelat i Premier League-fotbollen sedan krigsutbrottet. Han åkte istället till den ukrainska gränsen och hämtade sin familj i en fruktansvärd flykt från Kiev och kriget. Uppslutningen och kärleken från Hammers supportrar, ledare och spelare har varit total. På uppvärmningen på London Stadium inför matchen mot Wolverhampton, den första efter krigsutbrottet, hade alla spelarna tröjor med Jarmolenkos namn och nummer på ryggen. Lagets unga stjärna Declan Rice uttalade det hela så här: "Vi såg Andrei på träningsanläggningen dagen som kriget startade och han var nedbruten i bitar. Vi är alla hans vänner." Det 339 avsnittet från Sporthuset är här med tankar och kärlek till det så hemskt plågade men så stolta ukrainska folket. Slava Ukraini! Jens och Jennifer, underbart, hur ska ni få till det här? Ni har ju lovat att ni ska hugga tag i kärleksbombning av Paolo Rossi och jag är fundersam på hur det ska gå till med tanke på hur dåligt jag mådde den där dagen 1982 när han förstörde allt för Brasilien. Välkommen tillbaka, Jennifer Wegerup.
Tack så mycket, känns fint att vara tillbaka.
Hur får ni till det? Paolo Rossi, kärlek?
Ja, men i alla fall för mig då som har en del av mitt hjärta i Italien, så det är inget problem att få till lite amore för Pablito, som han kallas. Både för att han var en sån bra person, för det han var på planen och för det han har betytt för italienarna och för italiensk fotboll.
Jag kommer att borra lite i spelaren, spelartypen, och försöka måla den bilden av honom, och det kommer inte vara några problem. Även om jag var ju...
Du känner som jag, eller? Jag ser ju det.
Ja, jag var i Brasilien 1982, den sommaren. Jag dansade samba nere på ängarna, nedanför Mariehemsängarna när vi spelade fotboll. Men det som var så roligt var att vi delade upp två, och det var liksom ett lag som fick vara Italien och ett lag, och då tog man på sig det disciplinerade och den liksom kontringarna och att vara liksom taktiska, cyniska, och så när det var Brasilien då lekte man fotboll.
Ja.
Jag var 10 år då, skulle fylla det. Jag minns en sommar, då var vi uppe i Ljungdalen och fjällvandrade. Och det hade mamma bokat in utan att tänka på att det var VM, så pappa var ju inte superglad. Och vi var ju 3 döttrar som spelade fotboll också, så det jag minns är hur pappa håller på med den här lilla tvn i fjällstugan och försöker rätta antennerna som det var på den tiden, så att vi ska kunna se på VM överhuvudtaget.
Ja, underbart. Men alltså jag tänker så här, nu ska vi, det blir ju en hel del snack om idrottens påverkan på kriget. Tack för all respons till oss, sporthusetpodcast.se, vår hemsida. Vi finns ju på sociala medier också, @sporthuset, och på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Det har ju vällt in efter avsnittet senast, inte minst efter det känslostarka som Lasse yttrade när han pratade om bilderna ifrån gränsen. Det har gjort väldigt starkt intryck på våra lyssnare, och tack för att ni har hört av er. Och vi kommer prata om kopplingen mellan idrotten och kriget i Ukraina en del i det här avsnittet också. Men vi har lämnat olyckspåsen hemma. För den blir inte aktuell. Vi gjorde ju lite så under pandemin, utan nu är det kärlek. Och jag tänkte så här, att för första gången i sportens historia så inleder vi med att dra en lapp till nästa vecka. Bara för att direkt pumpa upp kärleken. Så Jennifer, du kan väl redan nu då ska vi kika på, och ni ska få höra vad vi ska kärleksbomba nästa vecka.
En härligt rosa...
Oh, ett namn från barndomen igen. Nadja Komanec.
Ah,
gymnasten.
Sparven från Minsk.
Nej,
nej,
det där är en luring.
Hon, ja. Är inte hon från Rumänien?
Jo, precis. Ja. Det där är nog en av de vanligaste luringarna faktiskt. Hon som du tänker på.
Olga,
Olga Korbo.
Ja. Ja. Där har
men
vi.
De är ju, de, man blandar ihop dem.
Ja, det gör man.
Båda var ju ikon.
För henne har vi kärleksbombat en gång tidigare. Jag tror jag har gjort det till och med. Hur kan jag då kasta in sparven?
Nej, men jag tror att det är jättevanligt. Ja. För det är två från... hon var ju då från Belarus då, såklart, ja. Olga Korbut och Nadja Comăneci som du säger från Rumänien.
Jag minns det hur vi byggde julträdgården, för det var så roligt när man var liten tjej i alla fall och kollade på så här OS på TV och vi ville vara Nadja och så där.
Ja. Men gymnastik, ja men det är bra att vi tar upp gymnastik, för jag tänkte på det under vinter-OS nu också. Konståkningen är ju den största vinter-OS-sporten i USA till exempel. Outstanding.
Okay.
Klart högst tittarsiffror. Och samma sak med gymnastiken i sommar-OS. Som blev en ganska undanskymd tillvaro i svenska tv-apparater väl.
Mm.
Både konståkning och gymnastik. Jämfört med hur det är där i alla fall. Gymnastiken är ju superstor. Och vi har inte pratat
Simone
om det så mycket.
Biles. Det lär vi väl. Hon borde finnas med i där både kärlek och olycka. Kanske mest kärlek.
Jag har kärleksbombat den.
Har du det?
Ja.
Åh, herregud, vilket avsnitt var det?
Återkommer. Jag börjar tappa lite.
Veckans surr.
Bästa känsla i världen. Det tog för lång tid för att få 16-19, så det är bara så. Äntligen känsla.
Efter mer än 2 års väntan och fler än 50 försök på höjden 6,19 så lyckades Armand Mondo Duplantis sätta nytt världsrekord i Belgrad den här veckan. I en mindre tävling utan större konkurrens så slog han till där i tredje och sista försöket. Glädjen och lättnaden gick inte att ta miste på när han kastade sig om sina närmaste i ett maffigt kramkalas där efter segerhoppet. Och äntligen, det hörde ni i det här kommentaren till Radiosporten nyss, var ju verkligen känslan för Mondo. Sveriges Radio P4 för övrigt enda svenska etermediakanal. Lite anmärkningsvärt, som sände tävlingen och lyckades pricka in världsrekordet. Ska vi göra så nu? Vi kopplar upp Radiosportens friidrottsexpert och den förre världshopparen och tränaren i just avhopp, Miro Salar, inte helt obekant för er sporthuset-lyssnare efter återkommande besök ju. Miro, vad säger du om att Duplantis till slut fixade 6,19?
Nej, men jag säger väl som alla andra, eller han själv, äntligen. Han har ju varit så extremt nära ett antal gånger och touchade lite rätt på ribban på nedväg och hade den här gången då så mycket marginal så att den ligger kvar då. Men han har ju varit så extremt nära ett antal försök så att han har ju bra topp på hoppet och det har han haft tidigare också. Sen gäller det att justera liksom, ribban lite grann. I ett par av de här världsrekordförsöken, eller ju inte bara ett par, flera stycken, så har han ju haft höjden inne, rivit på nedväg. Den här gången så fixar han det. Vi får ju flytta den här ribban då 80 cm bakåt om vi vill då. Det är inte det normala att han hoppar på det, va? Så det är små detaljer, det är egentligen ingen större skillnad. Som sagt, han borde ha tagit det ett antal gånger tidigare redan.
Ja, det är också intressant när du säger alltid med topp på hoppet, för det är ofta det man lurar sig på sådana här reprisbilder och så. Kolla, han är ju jätte, han ska ju bara ta det. Men det handlar om att hela kroppen ska komma över och det där har du förklarat flera gånger på ett bra sätt. Men sen så log jag lite inombords, Miro och alla andra, när kvällstidningskrönikören nu direkt börjar liksom, ja, nu är det en tidsfråga innan 6.25 och 6.30 och sådär. För det är alltid så där, det har vi ju pratat om ju. Det var ju när Christian Olsson, när ska han göra 18 meter och när ska Carolina Klüft slå Jackie Johnny Cursis världsrekord. Och det kommer ta så här många dagar att försöka göra någon slags linjär uträkning. Men trots lärdomarna när det gäller just Mondo, för jag menar, vi hade de här tävlingarna 6.17, 6.18, två raka tävlingar för 2 år sedan, bam bam. Och väldigt många trodde ju, nu smäller det bara. Nu kommer rekorden störta in här. Och sen har de inte gjort det. Och jag var ju på plats där i Glasgow och fick med egna ögon se det monsterhoppet då, när han ju var med bred marginal över 6.18. Nu var det tajtare. Så vad säger du egentligen om Mondos utveckling de här åren vi har haft och även framåt då?
Nej, men det är väl lite grann så här som i alla idrottskarriärer, att i början så går det väldigt, väldigt lätt. Jag menar, centimetrarna är bra mycket högre på den här nivån än om när vi pratar 5,80 och sådär liksom. Han har ju då efter de här jätteresultaten, de här världsrekorden då, kanske börja tänka på lite grann att nu måste jag göra om det jag har gjort. När man är ung, då är det ju ganska naturligt att man pratar med alla runt omkring sina polare. Oj, undrar hur mycket kommer jag höja mitt pers med nästa år? Så det blir väldigt naturligt. Men när man kommer upp på den här nivån som han är nu, det är världsrekord vi pratar om. Vad som är skillnad nu är ju att han hoppar ju 6 meter. Behöver inte ens ha ett perfekt hopp för att göra det. Så att
han hoppar ju 6 meter till och med när det är hagel och grejer fick vi uppleva i somras.
Ja, det är det jag menar. Det visar ju då att trots allt så har ju den här utvecklingen både av muskelmassa, snabbheten och allt där, så har han ju, han använder ju det, men kanske då att han använde väl egentligen precis allt när han för 2 år sedan hoppade så där otroligt bra. Då var tekniken klockren på alla sätt och vis, men man ska vara medveten om att det blir ju lite tuffare. Låt oss jämföra det med typ Formel 1, alltså om man kört omkring en bil i 300 km så kanske det blir lite tuffare när det blir 350 km i timmen.
Duplantis, 22 år, han är ju bara det fortfarande, olympisk mästare, trefaldig nu världsrekordinnehavare, rankad, gick in här på World Athletics som topp 3 bland all världens manliga friidrottare. Och nästa helg, apropå världen, så är du inomhus-VM och du ska vara där på plats i just Belgrad, samma ställe där Duplantis satte det här rekordet. Vad förväntar du dig från Duplantis där också, och lite grann apropå världskonkurrensen?
Skillnaden dock är ju ett mästerskap, att då är det viktigaste, det är att vinna. Och det kan vi väl säga lite grann, nu när han slog det här världsrekordet så tycker jag ju efterfrågat att han ska ha någon mindre tävling där konkurrenterna försvinner lite snabbare, att han får styra lite grann både höjder och tempot i tävlingen. Och det har man gjort, man försökte det tidigare, men ofta när man tar in de sämre hopparna så brukar de hoppa 3 hopp på varje höjd ungefär, och då blir det ändå utdraget. Den här gången så gick det ju undan och han fick styra den här tävlingen, och det tror jag passar honom perfekt. Jag förväntar mig att han vinner världsmästerskapen, det är ju inget snack om saken. Och sen tror jag att han kommer försöka på den riktiga drömgränsen, för 6,19 är ingen drömgräns. 6,20 däremot är en drömgräns. Alla jämna decimeter, det är det som är drömgränsen nu för tiden. Vi kan inte börja snacka om 6,50 och 7 meter.
Tack Miro för den här gången. Vi kan väl höra sen. Ska vi göra så i sporthuset nästa vecka, alltså inför VM i Belgrad, för det kommer ju då om, ja, det börjar ju om 8 dagar när den här podden kommer ut, och också de andra svenska toppfriidrottarna. Vi har ju till exempel upplevt återkommande sporthuset gästen Andreas Almgren sätta ett imponerande svenskt rekord på 3000 meter här under vintern på en tid som är en av Europas bästa genom tiderna.
Ja, nej, det blir jättespännande, verkligen. Och vi kommer ju ha fler som har goda chanser på medalj. Jag tänker då på framförallt längdhoppet, men jag berättar väl lite mer om det nästa vecka då, va?
Vi hörs igen om en vecka helt enkelt.
Ja, det gör vi.
Sporthuset 339.
Tack för att ni skickar in energi i Sporthuset via våra sociala medier. Sporthuset på Twitter och Sporthuset podcast på Instagram. Vi heter ju detsamma på hemsidan, och där kan ni ju mejla via den och kontaktformuläret. Vår lyssnare Felix Olsson bidrog till introt här med André Jarmolenkos 339 matcher för Dynamo Kiev, och flera andra kloka nummerkopplingar har vi fått. Mikael Häggström skickade 339 spelade allsvenska matcher har AIKs back Per Karlsson inför premiären av den här säsongen 2022. Med det är han den nu aktiva allsvenska spelare som spelat flest matcher faktiskt. Och David Gustafsson, 339 grenar med medaljutdelning var det de senaste sommarolympiska spelen i Tokyo. Och då ska vi se, Sverige tog ju medalj då, vad blir det, 8 utav dessa 339, för det blev ju en dubbel i herrarnas diskus där med Daniel Ståhl och Simon Pettersson. En hel del senaste veckan har också handlat om ett annat unikum i idrottsvärlden likt Duplantis då. Nils van der Poel, som vi har pratat mycket om i Sporthuset det senaste året, han avslutade alltså här sin elitkarriär, som vi var inne på redan för några avsnitt sedan, att det förmodligen skulle ske redan vid 25 års ålder. Nu har han definitivt deklarerat det, och detta efter då de olympiska gulden i Peking och världsrekordet, och dessutom den här helgen då den häftiga sista slutpunkten, guldet i allround-VM i Hamar efter en magnifik avslutning på just 10 000 meter. Ja, vad säger ni Jens och Jennifer om van der Poel, som nu alltså deklarerade att han kommer vara hobbyskridskoåkare resten av livet?
Han har ju slutat slash pausat en gång tidigare just för att klara av och bibehålla motivationen att orka göra den satsning som krävs för att nå de resultat som han har gjort. Och därför kändes det ju som att vinner han nu, vann VM-guld dubbla förra året och så sedan OS-guld dubbla. Vad mer har Karn att uppnå förutom att visa att han kan vinna igen? Mm. Men eftersom han är så speciell och så härlig som jag i varje fall tycker, så såg man nog det här komma. Frågan är ju vad som kommer att komma härnäst. Och att ge sig på diverse utmaningar när det handlar om att klättra berg, när det handlar om att flyga fallskärm, ni vet de här som åker ner längs bergskammarna, eller springa på en bergskam för den delen. För det känns som att det är den typen av utmaningar som driver den karln.
Ja, det känns ju lite, jag tyckte nästan det känns lite snopet, för jag tror att i alla fall för den breda massan så är det först nu liksom på ändå senare tid som alla börjat ha koll på vem är den här Nils van der Poel och börja gilla honom mer, och så tar det slut. Mm. Visst med triumfer, men jag tror att många hade kanske väntat sig och hoppats på lite mer. Men det är som Jens säger, det här är både en speciell person och personlighet.
Frågan är ändå om man kan tänka sig att det kan hända något. Jag menar, det har hänt förr att folk har slutat och som sen återkommer.
Björn Borg. Mm.
Ja, det var ju ingen riktigt bra återkomst.
Nej, det var jättejobbigt.
Men däremot finns det ju sån här Henke Larsson som kommer tillbaka med bravur och så vidare. För tänk dig vilken grej om han är borta nu ett par år. Mm. Och sen blixtrar han till igen och inför... Ja, då kommer ju du vara där. 2026, du måste vara där.
Ja, jag precis varit i Cortina d'Ampezzo för 3 veckor sedan.
Ja, då får vi se om van der Poel dyker upp där. Ja. Men, intressant, då kan vi ta det. Vad är intrycken inför det vinterolympiska spelet?
Det finns förväntan och entusiasm, men att allt det här, alla luften och allt snack om att det skulle bli det mest gröna och ekologiska och inget ska byggas och det ska vara nollkostnadsspel, så kommer det inte bli. Mm-hmm. Och det kunde man ju ana, men italienarna fick OS genom att säga att det skulle bli
sales
så.
Sales pitchen var bra i alla fall.
Så vi var bland annat vid den här gamla backhoppningsbacken som inte kommer gå att använda, och den gamla rådetbanan som inte kommer gå att använda. Som är med i en James Bond-film, om ni kommer ihåg. Jag tror att det är 81, For Your Eyes Only. Mm. Bond blir jagad och
skjuter. Du hade synvinkel på svenska.
Ja, precis.
For Your Eyes Only. It's Roger Moore as Ian Fleming's James Bond 007.
De skjuter och jagar där både i backhoppningsbanan och bobbybanan. Men allt är ju otroligt förfallet. Cortina är ju väldigt luggslitet.
När var det Cortina? Nu ska jag se. Var det 56?
Ja, just det. Så det kommer precis vara 70 år sedan när de håller det där igen. Ja, så att det är intressant. Jag får berätta mer framöver när vårt inslag har sänds.
Det kommer på Sveriges Television, eller?
Ja, precis. Mm. Sveriges Television. Det ska gå i rapport vad det tänkt innan kriget bröt ut. Det kan nog hända, ja, ifall det fortsätter så här, att det kommer att gå i sporten istället. Mm. Vi får se vad som händer.
Men du är redan i princip akkrediterad dit, utgår jag ifrån.
Jajamän.
Den första akkrediteringen.
Ja, men jag missade Turin för jag låg och födde barn då, så att nu ska jag ta min revansch.
Ja, just det. 2006. Ja.
Högt i tak i sporthuset.
Dags att diskutera krigsutvecklingen nu också i sporthuset, som vi gjorde förra veckan då också. Känslostarkt avsnitt var det ju utan tvekan för oss då, och all påverkan som det här får på idrotten, på ukrainska idrottare framförallt, på individuella utländska idrottare i Ryssland som vi pratade om senast, och på ryska professionella idrottare utomlands, strax mer om det, men ja, uteslutningar av ryska landslag och så vidare. Men först Jennifer, du var ju något av en krigsreporter där under pandemin i Italien kan man ju säga, på Sveriges Television och krönikör i tidningen Expressen. Jag vet att du också brinner för och vill vara med och rapportera också om den här svåra situationen i Europa.
Ja, och jag ska åka ner till Italien genom en vecka, och då är det inplanerat olika reportage som gäller kriget. Och sen kan det bli att vi blir skickade till också typ Slovakien eller Moldavien, och det har jag sagt ja till, eller Rumänien eller något sånt där. Det vill man ju göra, såklart, för det känns viktigt. Men jag tror att många känner, jag vet inte vad ni känner, en stor osäkerhet också vart det här kan ta vägen. Det, bortsett från medlemmandet med Ukrainas folk, så finns det en väldigt, tycker jag, stor och tyvärr faktiskt befogad rädsla för att det här kan sprida sig och bli ett riktigt stort krig, ett tredje världskrig.
Men om du åker iväg nu, vad kommer dina uppgifter bli då i så fall?
Vi har planerat in, det finns ju olika reportage med relevans som gäller kriget, även från italiensk synvinkel. Och lajvar. Och Italien är ju bland annat ett av de länder som har flest NATO-baser, eftersom det ligger så strategiskt med både Medelhavet och sådär. Mm. Så det finns många reportage att göra. Och också att du är på plats lite mer mitt i Europa kan man säga. Och nära till andra länder, så vi får se. Men vi har en del inplanerat.
Moldavien låter ju lite skrämmande, eftersom Moldavien flaggade för eventuellt NATO-medlemskap.
Exakt.
Nu nyligen så känns ju det som att det är en naturlig nästa hållplats på Putins linje.
Ja, om vi flyttar över till fotbollen då och internationella fotbollsförbundet FIFA. Vad säger du, Jennifer, om det här klavertrampet? För det får man säga att det var verkligen, även om det höll bara ett dygn då, alltså Football Union of Russia, alltså det kreativa namnet som FIFA presterade. Man fick ju backa dygn senare efter enorma protester över hela Europa. Och så har ju också, som Lasse Granqvist pekade på, Ryssland överklagat detta till skiljedomstolen CAS, som ännu inte fattat beslut i ärendet. Men tills vidare gäller nu att vinnaren av Sverige och Tjeckien i kvalmötet på Friends 24 mars får möta Polen i en direkt avgörande match om VM-platsen. Polen skulle ju ha mött Ryssland, men så blir det ju inte nu då. Om nu inte CAS river upp det här på någon juridisk grund, och det skulle ju vara ett bakslag av, vad ska vi kalla det, idrottsastronomiska mått för den annars ganska, som jag tycker, enade europeiska idrotten mot Ryssland som det har sett ut. Alltså det här att man kan kanske ändå skönja någon slags optimism i att i framtiden så kommer europeiska klubbar och förbund och så vidare inte göra sig lika beroende av skurkstater och icke-demokratier i framtiden.
Nej, men man hoppas ju det, precis som att våra politiska ledare får ett uppvaknande av att man ibland måste inse vad man har att göra med, så hoppas jag det också. Idrotten är ju otroligt cynisk, inte minst här i fotbollen, och det är ju helt häpnadsväckande att FIFA in i det sista säger att ja, men de ska få spela, men under en, så här, inte hissa flaggan och inte sjunga nationalsången, samtidigt som du kan gå in på nätet eller olika tv-bolag och se bilder på barn som liksom ligger i småbitar, ursäkta, men det är ju så det är. Jag tvingar mig att se de här bilderna, för man måste förstå vad det handlar om också. När du läser något så går det kanske inte alltid, när du ser det så förstår du, det är ju det handlar om, och det skulle lika gärna kunna vara våra barn. Hur man då kan överväga att låta Ryssland spela fotboll, för det här är ju en sån tydlig, ibland kan du bara säga att det är ju ena sidan och andra sidan, men här har du faktiskt ett land som har ockuperat ett annat fredligt demokratiskt land. Man säger att man kände sig hotade, men det är ju bara en upplevelse.
Det finns väl två mer troliga sätt som som skulle kunna få Putin att vända sina trupper hemåt. Och det ena är ju om opinionen på hemmaplan blir så starkt mot. Och det andra skulle mycket väl kunna vara att människor i hans närhet, oligarkgänget, gör det. Och då kan man ju säga, okej, vad är idrottens roll i det? Kan idrotten vara med och påverka det ryska folket? Ja. Kan idrotten vara med och påverka Abramovich och gänget? Uppenbarligen. Så därför så tycker jag att det är ganska så tydligt att idrotten kan bidra med en hel del i den här hemska situationen.
Ja, men det är en jättebra analys. Idrotten kan och tycker jag måste. Man pratar ju ofta om sådär, när vi pratar om andra världskriget, varför gjorde folk inte mer? Man visste vad som hände, exempelvis koncentrationsläger. Många, varför så? Någon dag kommer det en historisk granskning även om oss. Vem var du? Vem vill du vara? Vad gjorde du? Var du den som såg till dina egna intressen? Det tror jag är viktigt att tänka på, att vi är en del av ett historiskt skeende nu. Mm. Och att man ska fråga sig väldigt mycket vem man själv vill vara.
Ja, och en av de svåraste frågorna tycker jag nästan är det här med ryska proffsidrottare utomlands. Ska de få fortsätta sitt idrottande och yrkesutövande i andra ligor och länder, och vad kan förväntas av dem när det gäller att ta avstånd från kriget? Andrei Jarmolenko, West Ham-spelaren som vi hade med introt, och många av honom har ju varit skarpt kritiska till tystnaden från ryska idrottsstjärnor, och han skrev så här på sitt Instagram-konto, om jag översätter det till svenska: jag har en fråga till er ryska spelare, varför säger ni ingenting? I mitt land dödar de människor, fruar, mödrar, barn. Men ni säger ingenting, inga kommentarer. Så ni har inflytande över folket. Visa detta. Jag ber er, snälla. Så skrev alltså Andrei Jarmolenko på sitt Instagram. Samtidigt så är ju nu i dagarna så att Rysslands regim har ju antagit en lag som kriminaliserar spridandet av så kallad falsk information. Och straffet för, är då 10 års fängelse för att sprida fake news via en officiell position, internet eller en grupp av människor. Och 15 år för att sprida, ja det är helt bizarrt, falsk information som ger socialt farliga konsekvenser, vad nu det är. I den informationen så ingår att beskriva kriget som ett krig eller en invasion. Det här har ju lett till att rådgivare och agenter till ryska idrottare gett rådet ligg lågt. Och den liga där det finns flest ryska idrottsstjärnor, det är ju NHL i socken.
Well, he's my president, but how I said, like, I'm not in politics, like, I'm an athlete.
Ja, så lät Washington Capitals lagkapten Alexander Ovechkins hittills enda uttalande om det pågående kriget. Ovechkin som just nu, när vi spelar in det här, kommer upp som trea genom tiderna i ligans målliga, rör sig mot Wayne Gretzkys målrekord. Vi pratar alltså om en av världens främsta ishockeyspelare genom tiderna. Och det Ovechkin sa här då, det var: Putin är min president. Jag håller inte på med politik, jag är en idrottare. Det första är ju sant, Putin är verkligen Ovechkins president. Det har han visat, det finns täta band mellan de båda, så pass täta att Ovechkin fortfarande har en bild på sig själv tillsammans med Putin som profilbild på Instagram, vilket han såklart fått våldsam kritik för. Men kommer vi till den andra delen i det Ovechkin sa, så har han fel. Jag vet inte om han medvetet talar osanning eller om han inte förstår hur det hänger ihop när han säger att han inte håller på med politik. För det är precis vad han har gjort de senaste 5 åren sedan han startade rörelsen Team Putin för att stötta presidenten. 1 år då före presidentvalet drog han igång det med stor synlighet på sociala medier. Där gav sig Ovechkin in i politiken och därför är svaret på presskonferensen hyckleri. Det är inte sant. Och sen, men sen finns det såklart problematiken för Ovechkin och alla andra ryska idrottsstjärnor som vi nyss pratade om, alltså hur mycket de kan säga utan att riskera repressalier på hemmaplan mot familjemedlemmar exempelvis. Men helt klart är att han är inne i politiken, han har själv kastats in i den för ett antal år sedan. Ovechkin kunde i alla fall sträcka sig till att säga att han inte gillar krig.
Please, no more war, you know. It doesn't matter who is in the war, Russia, Ukraine and different countries.
Ja, frågan är ju om Alexander Ovechkins eftermäle och arv nu förstörs. Alltså en av de största ryska idrottsstjärnorna. Han som under 5 års tid engagerat sig i rysk politik till skillnad från vad han själv säger. Samtidigt som han fortsätter göra sina häftiga historiska NHL-mål inför i och för sig just nu utbuande motståndarsupportrar. Och fortfarande 2 veckor efter krigsutbrottet så frontar han alltså sitt Instagram-konto inför, ja vad är det, 1,6 miljoner följare med en bild tillsammans med president Putin.
Det kommer vara historiskt sett som att han står på Putin eller på Hitlers sida.
Ja.
Det historiska eftermälet kommer bli enormt hårt. För ja, det här kommer inte Ryssland att vinna.
Nej, det känns som en tidsfråga innan Ovechkin, om så länge han håller fast vid att stödja Putin, så kommer han att tvingas plockas av.
Vem vill du vara i ett sånt här läge? Sen kan det vara så att man verkligen stödjer Putin, och det gör ju han uppenbart, för annars hade han, man behöver inte fördöma, men han har ju definitivt tagit bort bilden på Instagram. Det är ju ett ställningstagande, och det är ju, enligt opinionsundersökningen, så är det ju 60% av ryssarna som stödjer Putin, och det kan vara för att man har en stark propagandaapparat och en massa saker, och opinionen kommer säkert att påverkas av sanktionerna och allting, men likväl som vi ser protesterna så ska man komma ihåg att han har också ett stort folkligt stöd. Också, vi ska inte vara naiva och tro att det är så att 99% av ryssarna är emot kriget nu, för så är det inte.
Jag tänker samtidigt att det är en skillnad med de som befinner sig utomlands och får ett annat perspektiv på det hela och en mer nyanserad värdering av det som sker, vilket jag tycker är fallet till exempel med Ovechkin.
Exakt. Han har ju full tillgång till vad som sker.
Ja.
Och tittar på bilderna på bombningarna av vissa städer och sådär. Och det tycker jag när folk slår ifrån sig. Vissa säger att jag orkar inte, det är för jobbigt. Men det kan vara du nästa, det kan vara Stockholm. Jag såg också särskilt många kvinnor, tyvärr måste jag säga som kvinnor då. Jag vill inte sätta mig in i historien, jag vill bara tänka på mina små barn. Ja, men tänk då på att det kan vara ditt barn nästa gång.
Ja.
Som soldater, som jag såg bilder igår i sådana här små overaller som våra små förskolebarn har som de bär bort. Eller det kan vara ditt barn som faktiskt dör.
Jag tycker det är svårt att dra den där gränsdragningen, för alla ryssar som arbetar utomlands, som är stora förebilder, likt till exempel Ovechkin och sådär, kommer att hamna i väldigt knepiga situationer om de inte fördömer det som sker. Mm. Men alla som tar avstånd kommer att bidra till att sätta press på Putin.
Exakt.
Och därför tycker jag att vi får inte göra en gränsdragning så att vi begränsar deras möjlighet att sätta press på Putin.
Men det måste vara otroligt svårt att bena ut det, vem som är vem där.
Ja, fast till exempel titta, Abramovich har ju ändå på något sätt tagit ställning. Yeah. Nu pratar vi dessutom om rika, privilegierade människor. Jag såg ett reportage på CNN igår från New York med folk som har ryska butiker i Bronx och sådär, som funderar på vad de ska göra. De blir utsatta för hot och hat, de visar sitt stöd. De hade satt upp ukrainska flaggor i fönstren. De försökte på alla sätt visa att vi ryssar, men vi inte för kriget. Och en människa då som knappt kan betala räkningarna och helt vanligt så kan väl en väldigt rik, privilegierad hockeyspelare ta ställning. Och sen kanske han uppenbarligen har tagit ställning som jag tycker för Putin. Då är det hans demokratiska rättighet. Men att det skulle vara lite synd om dem och lite svårt, jag köper inte det när de sitter i trygghet utanför Ryssland. Det finns otroligt många människor nu som går ut med molotovcocktails och som ställer sig framför stridsvagnar. För dem är det svårt. Mm. Men ändå är de modiga. Så jag kan inte tycka synd om oss som sitter i trygghet. Faktiskt inte.
Jag är nu i Stockholm tillsammans med er. Jättetrevligt när vi spelar in det här.
Ja, det har vi inte sagt var vi sitter någonstans.
Nej, och har använt den här helgen som har varit till att besöka Svenska Cupen-matcher för att scouta lite lag. Och då har jag stött på ett sånt här konkret exempel som är ganska så nära oss i form av när jag var såg Djurgårdens match mot Halmstad, där Vasjutin, Djurgårdens ryske målvakt, står i mål. Och då tänkte jag på det här att det här kommer att diskuteras, kritiseras, och det kommer nog att bli en större fråga för varje dag som det här kriget pågår.
Mm, absolut. Mm.
Och då kan man tänka sig, det enklaste för Djurgården, det enklaste från vårt perspektiv när vi tittar på det hela, ja, men det är ju att till exempel Vasjutin nästa match går ut med en rysk flagga i ena handen och en ukrainsk i den andra och håller upp en skylt där han säger stoppa kriget. Mm. Då hade ju liksom opinionen här hemma varit helt lugnt. Men då man tänker sig att Vasjutin är alltså utlånad från Zenit Sankt Petersburg. Zenit Sankt Petersburg som ägs och sponsras av Gazprom, statliga energibolaget i Ryssland. En av Putins guldklimpar liksom. Då fattar man, okej, skulle han kritisera det så skulle han kanske inte vara välkommen hem. Så jag tycker samtidigt som jag håller med dig helt, Jennifer, att man måste tänka längre, måste tänka var befinner man sig i det här historiska ögonblicket. Vilken sida vill jag vara på? Vad vill jag stödja? Att det blir oerhört viktigt, så förstår man samtidigt svårigheten i en del beslut som idrottare.
Ja, apropå organisationer, 15 års fängelselagen och så vidare.
För... Ja, för att han kommer inte att hamna 15 år i fängelse. Det är inte de i första hand. Jag håller med dig, men det finns ju ingenting lätt i det här. Allting är svårt. Varenda fråga, varenda kommatecken. Mm. Så lite, men jag känner... Vi har också ofta kunnat tillåta oss i väst att jag vill inte tänka på sånt. Jag vill tänka på fotboll, även som journalist. Jag jobbar bara med fotboll eller hockey. Mm. Men jag tycker att man kan inte tillåta sig att segla utanpå allting, stora viktiga frågor. Det är också därför sånt här sker, för är du inte insatt överhuvudtaget, oavsett vilket land du bor i eller vad du ska rösta på, jag lägger ingen som helst politisk värdering i det, men om du inte är insatt i saker, hur ska du då kunna bidra till rätt saker?
Känslan är ju att det finns många som sitter och väntar på att någon ska vara den som först tar ställning så att gänget kommer. Och Ovechkin kan vara det.
Ja.
Vasjutin skulle kunna vara en del av det och få igång en snöbollseffekt som sedan gör att Putin kan inte annat än göra än börja dra tillbaka sina trupper.
Man förstår att det knepet Panarin som spelar New York Rangers med Mika Zibanejad, då är väl de två främsta spelarna nästan i Rangers just nu. Han gick ut och stöttade Navalny förra året, alltså oppositionspolitiken som förgiftades. Och då satt ju hela maskineriet igång i Ryssland med att totalt svartmåla Panarin. Mm. Så att bland annat så han blev ju utmålad som sexualförbrytare och så vidare.
Alltså jag ryser av obehag alltså.
Så det gjorde ju att han fick ta en timeout från NHL-hockeyn för han blev så pass tilltuffsad. Men nu har inte han sagt någonting den här gången. Han är väl rätt så bränd av det som hände för ett år sedan. Men det säger någonting också om svårigheterna.
om svårigheterna och behovet då att alla står enade. För du kan ge det på en och en. Ett land som gör så, som har förgiftat meningsmotståndare i te. Om gift på dörrhandtag, som dödar journalister. Vem det du har att göra med.
Vad tror ni om det här med att kasta ut ryssar? Alltså jag såg att Ukrainas, om det var ambassadör i Kanada apropå NHL, han tyckte att alla visum ska fimpas. Alla arbetsvisum för alla ryssar, att de inte ska få arbeta där helt enkelt. För jag tänker på att det skulle kunna få motsatt effekt också, att Putin kan driva det också som att det pågår en hetsjakt mot alla ryssar runt om i världen och använda det emot. Å andra sidan kan man ju säga att om man då som, nu vet jag inte ens om man kan se på NHL ishockey när man är i Ryssland just nu. Det är väl tveksamt. De kanske har släckt ner allt det. Men när man då ser, var är alla våra spelare? Är de borta? Så skulle det kanske kunna då vara att man känner att vad är det vi har gjort egentligen? Vi måste ha gjort något hemskt. Eller så går man på Putin-propagandan att varför gör de så här med oss? Vi upp till kamp mot västvärlden. Jag vet inte.
Nej, och du kan säkert få båda reaktioner. Det finns ju... Jag tror att du kommer få båda. Du kommer få dem som reagerar som du säger först, och du kommer få dem som ser det som otäcka väst som har enat sig mot oss. Det finns inga enkla svar här. Det är däremot man kan konstatera att vi kan inte tillåta oss att inte ta ställning. Vad vi sedan kommer fram till en annan sak. Men man kan inte göra det här. Det här har ingenting med oss att göra, och idrotten är någon separat värld och så. Nej, det är den inte. Inte när det pågår ett krig mitt i Europa.
Ett hus i sporthuset.
Ja, det har rasat in mejl senaste veckan till oss via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Kloka tankegångar och funderingar kring den svåra situationen i världen också kopplat till idrotten. Tack för det. Vi fick till exempel från Anders Jansson om Paralympics som just nu pågår i Peking med en ganska liten svensk trupp, men en stark sån som redan tagit flera medaljer. 4 stycken just när vi spelar in det här, varav 1 guld. Ebba Årsjö, den stora stjärnan, alpina stjärnan, vann i superkombination. Hon har ju fler medaljchanser kvar i mästerskapet också. Och Anders skriver så här: såg ni på invigningen? Det var nog talet som Lasse ville ha. Någon som satte ner foten ordentligt apropå kriget. Apropå Lasse Granqvists ord då, alltså i förra avsnittet, om vad han vill höra från FIFA-presidenten Infantino. Så här lät det från Andrew Parsons som är ordförande i Internationella Paralympiska kommittén i hans invigningstal i Peking.
As the leader of an organization with inclusion at its core, where diversity is celebrated and differences embraced, I am horrified at what is taking place in the world right now. The 21st century is a time for dialogue and diplomacy, not war and hate. Free from discrimination, free from hate, free from ignorance, and free from conflict. We'll compete with each other, not against each other. Through sport, they will showcase the best of humanity and highlight the values that should underpin a peaceful and inclusive world. The world must be a place for sharing, not dividing.
Ord och inga visor. Inte undfallande på något sätt.
Det skulle vara oerhört intressant om det här hade skett. Nu hade de ju tydligen gjort upp det, sägs du. Att det inte skulle bli krig före OS. Men om det hade blivit förut, hur hade Thomas Bach agerat då? Jag är väldigt svårt att se att han skulle ha låtit på det här sättet.
Nej, men det här var jätteskönt att höra. För att återigen, som sagt, vilket område den är, och vi har ju vårt hjärta i idrotten, så måste man, som sagt, till sig, vem vill du vara?
Och sen kom det här från Edmund England som skriver att det ryska frisbeeförbundet har kritiserat Rysslands anfall mot Ukraina. Och Edmund skriver det att han vetligen så är inget annat ryskt förbund som har kritiserat Rysslands ställningstagande. We believe that in 21st century there
is no place for war.
Mm. Ja.
Det räcker ju tillräckligt för att uppenbarligen ett par år och kanske upp till 15 års fängelse för det. Så det är oerhört modigt av dem att gå ut med det här. Och det är ju bara håll koll på förbundsledamöterna i frisbeeförbundet i Ryssland. För där kommer det nog hända grejer dessvärre. Mm,
verkligen, tyvärr.
Och att de backar upp Ukraina och så, det är ju oerhört. Nu snackar vi mod.
Jo, men återigen, så här, jag tror att Du har paralleller till andra världskriget och alla modiga människor och folk som offrar sitt liv eller även för andra, inte bara för sitt eget land eller det som händer i Ukraina nu. Det är därför Ryssland har så svårt, de har aldrig räknat med den här moralen
och den enigheten.
Enigheten.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba idag.
Vi har varit på detta världsmästerskap i fotboll vid flera tillfällen ur olika synvinklar. Vi har pratat om den brasilianska sambafotbollen. Vi har pratat om matchen mellan Västtyskland och Österrike ur olycksdokumentet. Vi har pratat om Sheiken, Jens, som avbröt matchen i avsnitt 94. Som avbröt matchen 82 på ett helt osannolikt sätt också.
Ja, klampade ner på planen och tog sina spelare av för att det var ett domslut som de inte riktigt tyckte var korrekt.
Nej.
Så kan det gå.
Så det finns mycket att botanisera i. Men vi har inte tagit upp spelaren som ju blev det största namnet i hela det världsmästerskapet.
Chiama in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! Italia in vantaggio, Rossi! Quinto minuto, Italia 1, Brasile 0.
Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità,
felicità. Pablito, som han också kallades. Jag var faktiskt i september i fjol utanför hans hem i Bucine i Toscana. Han bedrev ju på senare år, förutom att han var bland annat expertkommentator i tv, så hade de sån här lantturism, agriturism och väldigt fint ställe. Och levde där med sin lite yngre hustru och två döttrar och sägs vara väldigt lycklig fram tills han blev sjuk. Och då var vi inne på en liten bar i närmsta by och tog en kaffe. Och faktiskt var det så, det låter som en kliché, men direkt blev det att vi började prata om Paolo Rossi, som ju alla kände där. Och, och fastnade han på ett sätt, var en del av dem och kom och gick i vardagen, som var samtidigt den här liksom myten, mannen, så otroligt stor. Och om man pratar med italienare varför han blev det, bortsett från de uppenbara målen och allt det han gjorde på planen, så var han ju också en väldigt behaglig person. Och man ska också komma ihåg när Italien vann VM 82, hur tufft det var. Landet hade gått igenom otroligt mycket, särskilt under 70-talet, men även fortfarande om man jämför med hur det var i Sverige, så var man ju långt efter några Europa. Det var betydligt fattigare. Man hade väldigt mycket inhemsk terrorism, dels röda brigaderna och sen maffian. Man talar om de här Annie Di Piombo, blyåren. Och eftersom fotbollen är så stor som den är i Italien, så betyder det här så otroligt mycket. Varenda sak som kunde skänka glädje till en faktiskt ganska tuff vardag för italienarna. Så det är också i det sammanhanget man ska se honom, apropå när man summerar en människas liv. Så var han också en del av någon slags historiskt skede. Det var mycket mer än bara en fotbollsturnering. Och jag tror att det är också en anledning till att han blev så älskad. Sen fick han ju cancer och dog då på sjukhus i Siena.
Och här kommer alltså Italiens första hörna. Brasilien har två. Och den kommer från höger. Och det är Conti, den lille. Och det här kan ju inte vara farligt. Och Conti där då. Högt in med bollen. Där är Gentili och där är Socrates som nickar. Och där är direktskott och där är bollen. Är det Rossi? VM-finalen 1982 är slut. Italien har vunnit VM. Nu gratulerar vi av vårt fulla hjärta. Italienska laget som har en fullständig orgie i glädjeyttringar inne på banan.
jag har varit på en tillställning där han var med, men jag har inte pratat med honom personligen, men jag har pratat med kollegor och vänner, bland annat Luigi Gallando som skrev boken om Zlatan nu, Adrenalina, som jag känner väldigt väl, som kanske är Gazzetta dello Sports främsta penna. Han har skrivit boken L'amore nei tempi di Pablito, kärlek i Pablitos tidsera liksom, som handlar om sommar 1982. Han sa att det var una persona straordinaria, en helt liksom fantastisk person.
Det här finns ju lite olycka i Paolo Rossi också.
Ja.
Inte minst avstängningen. Blev avstängd under 2 år. Och hade ju inte spelat fotboll på 2 år just innan 1982. Så var ju liksom inte landslagsspelare vid det tillfället. Hade varit borta från fotbollen och kom ju in då som en outsider egentligen, och hade ju lite snårigt i inledningen av det här 1982-mästerskapet, men sedan så kommer islossningen med hattricket mot Brasilien, 2 mål mot Polen sedan och 1 mål i finalen, och vinner VM-titeln åt sitt land från att ha kommit en ifrågasatt bakdörr in.
Nej, och som du säger, han missade ju EM 80 just på grund av den här mutskandalen som heter Toto Nero. Toto Calcio är när man spelar på fotboll och Nero är ju svart, Toto Nero. Säsongen 79-80. Det var en rad inblandade klubbar som, och man gjorde upp matcher och slog vad.
Alltså en Calciopolo dilett på något sätt.
Ja, det kan man säga. Calciopoli var också mycket att domarna var att Juventus hade utövat påtryckning på domarna, inte bara Juve ska vi då säga, så jag inte får Juve fans på mig, men de var väl de som var värst. Här var det framförallt ren valslagning inför uppgjorda matcher då.
Men fotbollsspelaren Paolo Rossi då, Jens?
Kvick som tusan och med näsa för mål som ingen annan. Det här är en spelare som kunde vara borta från spelet stora, stora, stora stunder, men som visste att det räckte med en sekund för att bli matchvinnare.
Lite som Pippo Inzaghi.
Vet du vad? Nu ryser jag när jag säger det. För jag är helt övertygad, om vi skulle googla Pippo Inzaghi, så är jag helt övertygad om att Pippo Inzaghi har haft Rossi som förebild och idol.
Mm.
Helt övertygad om det. För de är kopior på varandra när det gäller spelstil. Det liksom är en liten lucka, en sekunds okoncentration från mittbackar.
Och så gör de mål.
Det räcker. Så gör mål. Och titta på målen som han gör. Alltså, de är inte speciellt vackra. Men han nosar upp det på något sätt. Man visste inte riktigt. Var det ens Rossi som var sist på bollen eller inte?
Det var Och precis så var jag Inzaghi också. Yeah. Gjorde mål på de mest konstiga sätt. Ja. Med baken och allting. Liksom. Men bollen kom in.
Och kunde vara helt frånvarande i stora delar av matcherna. Men nog tusan när det drog ihop sig så var det de som avgjorde dem ändå. Sån spelare var Paolo Rossi.
Hade han någon mer bollkontakt än de där 3 målen? Visst var det 3 mål? Han gjorde alla det.
3 mål.
Brasilien.
Ja. Vi måste ta den här matchen nu. Vad var det som hände egentligen? Jag bara tänkte att jag var helt uppslukad av det här med...
Brasilien charmade ju hela världen, det mästerskapet.
Zico, Sokrates, Eder, Falcao, Junior, eller
hur? Jo.
Leandros. A support ball by Chirezzo, and Rossi is in! Scores again! A defensive error by Brazil, and how costly it might prove to be! Chirezzo with the square ball across the face of his own penalty area. And Paolo Rossi...
27 minuter in på matchen, Italien-Brasilien, 2-1. Alltså Italien fortfarande i semifinalspel. Här kommer Junior, går förbi Conti, spelar ut. Det här kan bli farligt i Falcao utanför straffområdet. Han dröjer lite, han väntar in Sarez och det går han skjuta. Kan han skjuta, det kommer skott 1. I mål! Arriva! Ja! Vilket mål!
Conti's delivery. Back in from Tardelli! And Rossi has scored again! A hat-trick for Paolo Rossi. The flag has stayed down. And Italy lead for the third time in the game. And once more, they're on the verge of knocking Brazil out.
Och nu får du väga upp det här, Jennifer, med att ge italiensk fotbollskärlek. Men för mig blev det ju ett rån. Alltså att det här Copacabana-gänget som klackade till varandra och älskade sin fotboll och gjorde 2-2. Och det räckte för att gå vidare, visst var det så, för Brasilien. De låg under, gjorde 2-2 och de var i kapp och det räckte. Nej, de fortsätter anfalla. Det är klackar. Och så kommer den här liran då som har bollen 3 gånger på hela matchen. Tju, Brasilien ute.
Men det är också fotbollens skönhet. Du måste också liksom spela smart i slutändan. Vinner de som släpper in minst mål och gör flest mål. Och det där är italienarna väldigt duktiga på. Ja. Och jag menar, det är ändå inte en sån match där de vinner med 1-0 och sen slutar spela. Här har du ändå 3 mål. Och ja, jag vet att en hel värld älskade Brasilien, men jag har ju också mina italienska vänners minnen från den här sommaren när man sitter med små tv-apparater som man har burit ut i trädgården eller öppna fönster och det är jättevarmt. Och VM-sommaren 82 som de aldrig
det kanske glömmer. Till och med är så att det skulle vara lite så här intressant att höra ditt italienska perspektiv där, att vinna på det sättet, spela smart, spela taktiskt, försvara bra och kontraslå och liksom sticka hål på motståndare. Det kanske är det finaste sättet att vinna på.
Jo, men det är sant. Så där är ju italienarna lite överlag. Och det kan man tycka vad man vill om. Att det finns uttrycket att man är forbo, att man är listig. Och att det är inte något negativt. Att man ser till att lösa saker. Och det behöver inte betyda heller att man är ohederlig. Men det kan betyda väldigt ofta, tycker jag också, att ett nej, inte ett nej, utan vi hittar en lösning. Och så det där går att applicera på allting i det italienska livet. Så jag håller med dig. För dem är det ofta ett tecken på tvärtom att du har gjort precis det du skulle göra. Ja. Att en match är också som en slags strategi och då en plan. Ja. Väl genomförd strategi.
Och där var ju liksom Paolo Rossi den perfekta pusselbiten. Han passar ju in i... vad heter det när man spelar taktisk fotboll, heter inte det någon
Catenaccio.
Just det. Den spelstilen var ju han som klippt och skuren till, för han var den som skulle blixtra till när motståndarna somnade till.
Du har verkligen skolat oss i det här, Jennifer. Men du var med i avsnitt 299.
Okay.
Due pratar vi om då.
Due, ja.
Så då var det den kontexten. Du var med i 322an. Calciopoli pratar vi om då.
Ja.
Bägge sidorna utav den italienska fotbollen.
Och Italien som helhet. Och det är det som gör landet så intressant att bevaka även som journalist. Att det hela tiden är det liksom en ny mask du tar av och att landet är väldigt komplext. Mm. Så det är intressant. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità. Il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità. E restare vicini come bambini, la felicità. Felicità, felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, è la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità, felicità. Felicità, som betyder lycka, med Italiens mästerslagerpar Albano och Romina Power. För det är apropå just det här med att kunna hitta lycka i små ting i vardagen. De sjunger det om en panino med vin och liksom en smörgås med vin, eller att vakna med rätt person, eller att se Paolo Rossi göra mål.
Fint. Tack Jens och Jennifer för bilden av Paolo Rossi. En fråga också, en passning också till dig Jens, apropå kärleksbomben som du hade nyligen från Birgitta Johansson, ideella ledare. Jag tänkte på det ni sa, att utan dessa så stannar idrottssverige. Det är så sant. Men jag vet också hur tufft det kan vara att vara tränare för något ungdomslag. Man är ofta den åldern när man har ett eller flera egna barn. Man är mitt i karriären, i yrkesrollen. Tiden räcker inte till helt enkelt. Och många föreningar har svårt att få ihop både ekonomi och ledare. Och en tanke kanske kan vara att få företag att ställa upp med en slags sponsring genom att arbetsbefria den ideella ledaren med några timmar i veckan. För att förenkla livspusslet och samtidigt göra en insats för våra idrottande ungdomar. Kan det vara något? Eller finns det redan företag som gör så?
Ingenting som jag känner till, men det låter ju som en tilltalande idé om man bara kunde hitta en lösning för det. Det finns ju liksom aktivitetsstöd om man har samlar en grupp ungdomar och tränar och så får man stöd från kommunen i det fallet. Och om det hade kunnat funnits någon liknande grej där Någon sån lösning hade ju varit intressant, men jag har inte hört om det finns någon.
Ja, men det är ju väldigt svårt. Jag själv varit med och tränat, båda döttrarna i fotboll, och min pappa var alltid ideell ledare i massa sporter. Det svåra tror jag är, det där beror ju på vilken typ av jobb du har, för du kanske har ett sånt jobb med fasta tider, det vill säga okej, du får gå 3 timmar tidigare och sen är det inget jobb som du måste sen lösa. Men har du ett jobb, inte vet jag, som jag har, eller andra typer av jobb som du ofta tar med dig hem och tänker på, så även om du skulle få gå 3 timmar tidigare, så skulle det kanske innebära att sen får du lösa det när du kommer hem på natten eller någonting. Men det är också för att jag...
För jag blev också lite sådär nu när du sa till mig, Jens, för du hade ju också varit tränare, var det...
Var det David och Kajsa?
Ja, och jag har inte varit det. Och nu är jag inte så bra i sig på gymnastik som, som känns som att mina barn är mest inne på. Men oavsett så tror jag liksom att det skulle... Men då tänkte jag på det, hur ska man få ihop det?
Det är
man
svårt,
får ju men köra sporthuset varannan vecka bara.
Ja, men egentligen, du skjutsar ju allt som oftast, misstänker jag. Ja. Vilket innebär att du har redan de där rutinerna inne. Då handlar det mer om att stanna kvar och vara en del av verksamheten. Mm. Och man kan ju hjälpa till på många sätt. Även om man inte kan sporten i sig, så behövs ju engagemanget.
Men det som Birgitta målar upp, det är klart, i den bästa av världar så skulle det vara bra, men det är ganska tufft att få sponsring överhuvudtaget från olika företag.
Ja, man får vara glad om man får lite vanlig sponsring till matchtröjorna ett tryck, så jag tror att det är svårt tyvärr.
Och jag tror det finns en hel del ideella idrottsledare som om de fick pengar skulle de bara säga, ge det till laget.
Ja.
Och då skulle det vara ganska svårt att vara den som tar den pengen.
Ja, men dags att avsluta veckans avsnitt av Sporthuset. Tack igen för Vegrup för att du var med igen.
Tack snälla för att du fick komma.
Och guidade oss kring både Paolo Rossi och den italienska fotbollskulturen, och inte minst då det storpolitiska och kriget och idrotten, hur allt hänger ihop. Och då får vi se då om du blir någon slags krigs, inte på plats i Ukraina förstås, men rapportör kopplat till kriget.
Moldavien och Slovakien sa du?
Kanske, ja, det kan bli att man får åka till något av grannländerna. Jag har ju också kollegor på plats i Ukraina. Och sen så finns det ju många vinklar även från Italien på kriget.
Och hör av dig om du kommer på någonting om Nadia Comaneci.
Ja, absolut.
Och skicka något meddelande. Vi ska ta tag i det nästa vecka.
Det låter ju som det passar dig som blivande gymnastikledare.
Men annars avslutar vi med som vanligt med supportermusik. Och vi fick ett meddelande från Bissi Nisse, som han heter på Twitter. Före mötet mellan Montreal Canadiens och Winnipeg Jets i NHL så spelas den ukrainska nationalsången. Och ni har redan kikat på det här. Han säger det här borde vara någonting att ta efter, fler sportarrangemang, gärna i Sverige också, att spela den ukrainska nationalsången på det här pampiga viset som vi nu ska uppleva.
Ja, fint sätt att visa stöd, isen täckt av en ukrainsk flagga.
Ja, och en mäktig kör.
Verkligen mäktigt.
Då stänger vi för idag, vi hörs igen nästa vecka.
Gör vi.
Hejdå.
Yeah.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka. Jippie!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.